Nu följer del 5 av Roland Schütts roman Kodisbällan. Men först en liten resumé om vad som hände i förra avsnittet. Karin ordnade inköp av försiktighetsartiklar i England. Hon demonstrerade för Sipa dess elasticitet, ovetande att Roland i smyg såg på. Över tid betydde det att när Sipa stod i tobakshandeln så kom en annan sorts kunder. Det var de så kallade kriminella arbetarkvinnorna som kom för att köpa ett kuvert. För Rolands del betydde det att hans första uppfinning, ballong med knopp, såg dagens ljus. Broder Bertil lurade Roland att sätta fingret under symaskinsnålen och trampade till. Det blev ett besök på sjukhuset där hon, med det vackraste ögon Roland sett, plåstrade om. Butiken fick också besök av polisen. Roland fick några favoritkunder som Svarta Masken och Kallarna Vänster och Vaktis. Uppläsare är Sven Lionell.
Roland hade nog upplevt mer än många andra ungar när han började skolan, som låg bara 100 meter upp på Hälsingegatan, Gustav Vasa folkskola. Fritjof var med i en förening mot smittkoppsvaccinering, så Roland fick liksom Bertil tvångsvaccineras innan de började skolan. Lärarinnan, Hulda Hansson, var mycket flitig med pekpinnen, slå ungarna över fingrarna när de var olydiga. Lägg fingrarna på bänken. Och så, pang! Så jävligt. Skulle en lärare nu göra så mot en elev skulle han bli åtalad. Men det är klart, många elever kanske skulle behöva en och annan snyting. Nu är det väl lärarna som får snytingarna istället. Men det är visst inte åtalbart. Lärarinnan var missbelåten för att Roland redan hade lärt sig läsa. Far ror och mor är rar, körde hon med de andra. Men Roland hoppade hon över och såg bäsk ut. Fast det var nära till skolan kom Roland ofta för sent. Trots det korta avståndet var det alltid något som man måste stanna och titta på. Otaliga var bortförklaringarna för den sena ankomsten. Vid ett tillfälle sa han, jag gick för sent hemifrån. Detta betraktades naturligtvis som en uppkäftighet. Hon slog mera än hon pekade med den där pekpinnen. Ett par grabbar tränade hela sommarlovet med att slå sig själva på fingrarna med trepinnar för att vara härdade när nästa termin började. De hade praktiskt taget valkar ovanpå sina fingerryggar. Vid ett senare tillfälle stod Hulda Hansson i dörren till lektionsrummet och väntade när Roland kom. Varför kommer du för sent idag då? Jag kan faktiskt inte hitta på någonting. Detta i och för sig ärliga svar resulterade i en sån kraftig örfil att det började droppa blod ur Rolands öra. Då blev Hulda rädd. Tog Roland i handen och sprang upp till Sabbatsbergs sjukhus. Förklarade för läkaren att Roland råkat ramla och slagit sig mot bänken. När läkaren undersökte skadade högerörat frågade han, är fröken vänsterhänt? Efter det jakande svaret sa han, och av märkena här på kinden efter ringarna ser jag att ni är gift också. Där fick du Hulda. Trumhinnan lekte snart och hörseln återvände, men i fortsättningen låtsades Roland att han inte hörde när han fick en fråga. Fröken förstår, jag hör inte på mitt ena öra. Läsningen hade han lärt sig hemma. Såningsmannen klarade han bra. Han har ju också varit med när Bertil lärt sin analfabetiska mamma att läsa och skriva. Fritjof hade lärt Roland några dikter som drog ner applåder när de gästade det skytska hemmet. Avslutning i gymnastiksalen efter första årskursen. Ett litet podium där ungarna fick hoppa upp och läsa. Äckorn satt i granen och blåsippan ut i backarna stå. Och den där som åt mull och drack vann och därför var så grann. Roland tyckte det var trams och sa till flickan som satt bredvid: jag kan mycket finare dikter. Lärarinnorna som satt på stolarna alldeles bakom, då reste sig flickan mot dem och sa: Roland kan läsa fina dikter. Jaha, Roland puffade sig iväg upp på podiet och sa: nu ska jag läsa Våran prost av Gustav Fröding. Ingen hann hindra den hotande katastrofen, men det gick ett sår mellan lärarinnorna när han läste den sista versen. Välkommen till smörgåsbordet och supen! Nu hade han kommit igång. Innan någon hann hindra kom det. Och så ska jag läsa Lille Karl Johan av Gustav Fröding. Den första dikten var ju inte så lämplig i barnsammanhang och den andra var knappast lämpliga för barnöron. Den slutade: jag ger jäken i mor. Detta var det första stora uppträdanden för Roland. Han tyckte att lärarinnornas tomatröda ansikten såg konstiga ut efteråt. Därifrån kom inget beröm. Men skolkamraternas vilda applåder smakade bra. Betyg fick han och kom hem med. Bra betyg i alla ämnen utom uppförande. Där fick han B. Du ska inte vara ledsen, sa Fritjof. Om jag skulle ge din fröken betyg skulle hon inte få mer än B hon heller. Innan nästa läsår skulle börja kom ett brev där det meddelades att Roland gick i fel skola. Han skulle gå i Matteus, så nu blev det dags för honom att flytta till nästa skola som låg långt, långt borta. I hörnet Norrtullsgatan, Vanadisvägen, det var Matteus folkskola. Det var faktiskt lättare att komma rätt tid när vägen var längre. Skolmotståndet kanske också mildrats, för det var en snäll fröken. Hon använde pekpingen till att peka med. Det året förflöt lugnt utan några problem. Ja, Roland trodde nog att det skulle köra ihop sig när han gjorde ett bustrick som fått större effekt än han hade tänkt sig. Hos Buttrick köpte han nämligen nyspulver. Före en geografilektion stannade han inne på rasten, strödde nyspulver i allas geografiböcker. När lektionen började slog alla upp sina böcker och det blev ett förfärligt nysande. Alla unga nös, utom Roland. Lärarinnan bad honom öppna sitt bänklopp. Där låg nyspulverasken tom. Då log lärarinnan. Tänk om det hade varit Hulda Hansson. Då hade väl alla fingrarna ryckt sin kos. När den nya lärarinnan, hon la sin arm om hans nacke och sa: Roland, du är obeskrivlig. Roland förstod inte riktigt orden. Men när han berättade för sin pappa på kvällen så sa pappa: hon menar nog att hon inte kan beskriva dig för någon. Hon kan inte förklara hur du fungerar och det kan inte jag heller. Men du kommer att bli bra. Lyssna bara på vad Strindberg skriver. Det var nämligen så att varje kväll startade i hemmet aftonskola som bestod i högläsning av Strindbergs verk. Sipa kunde inte många svenska ord när hon gifte sig med Fritjof. Men så småningom kom glosorna, fler och fler varje dag. När Fritjof tyckte tiden var mogen började han att varje kväll sedan alla gått till sängs läsa högt ur någon bok. Alltid Strindberg. Det blev förstås naturligtvis många avbrott i början när Sipa frågade om något eller några ord som hon inte förstod. Fritjof förklarade orden, fortsatte att läsa några ord men sen blev det stopp. Men så gick tiden och Sipa förstod mer och mer. Innan Roland och Bertil somnade hade de på så vis lärt sig inte bara ord utan också vad inga andra barn kände till. De hade också lärt sig innebörden av mäster Olof, svarta fanor, tjänstekvinnans son, giftas och så vidare. Vilket satte spår i både Roland och Bertils uppgörelser med sina lärare. Fritjof hade allt som Strindberg skrivit. En del pjäsmanuskript delades ut till familjemedlemmarna. Lördagar och söndagar spelade Strindbergs teater två trappor över gården. Fritjof delade ut rollhäfterna. När de spelade fröken Julie fick Roland den minsta rollen, pigan Kristin. Att spela tjej var inte så populärt. Men att spela drängen i Hemsöborna, det var toppen. Scenariot var fulländat. Det fanns all rekvisita. Dubbeljärnsängen med mässingsknoppar innehållande den döda Madame Flod. Där fanns chiffonjén med hennes testamente. Där fanns farfars gamla dubbelbössa hängande i en rem över Gustens axel. Fritjofs Karlssons agerande skulle nog bara kunna överträffas av Anders de Wahl. Men hela den allvarligaste delen av skådespelet övergick till absurd fars varje gång Sipa läste Madame Flods repliker. Ett uttal som var en blandning av ryska, jiddisk, svenska. Många ord förstod hon inte alls betydelsen av. En regissör skulle nog bli vansinnig om han hörde de replikerna. Roland kan på ålderns dagar inte påminna sig att han skrattat så hejdlöst. Grannarna som inte visste vad som pågick och som troligen inte läst Hemsöborna ansåg säkert att medlemmarna i familjen Skytt var mer eller mindre tokiga. De medagerande råkade i fullständiga skrattparoxysmer när Fritjof från tamburen med hjälp av en rep kom släpande med farfars sjömanskista åskådliggörande Madame Flods likfärd över isen. Likfärden i fråga fick nog inte riktigt det tunga allvar som Strindberg hade tänkt sig. Han såg också ganska betänksam ut när han åsåg föreställningen från sitt porträtt hängande på fondväggen. Roland hade berättat för farbror Ture om föreställningarna på världens minsta teater. Ture Nerman frågade Fritjof om det fanns möjlighet att tänka sig en repris. Avgjort. Han fick även tillåtelse att medföra några vänner. Så blev det söndagsmatiné. Ture Nerman anlände i sällskap med Karin och Nils Adamsson samt den berömde Strindbergstolkaren och regissören vid Kungliga Dramatiska Teatern Olof Molander. Reprisen orsakade samma jubel som vid premiären. En väsentlig ändring hade Fritjof arrangerat. Han hade spikat fast medar på Madame Flods likkista, på sjömanskistan alltså, för att göra det hela illusoriskt. Eller var det kanske för att skona korkmattan? Visade inte Strindberg på väggen en aning av ett Mona Lisa-leende? Olof Melander föreslog att Fritjof och Roland skulle söka in till teatern. Menar han allvar? Han ansåg att Sipas markanta idiom och bristande verbaliseringsförmåga inte predestinerade henne till någon lysande framtid inom den dramatiska genren vid skådespeleriet. Hade bröderna Marx startat sin verksamhet i den här tiden skulle hon säkert haft en given plats i deras sällskap. Till minne av Strindbergs dödsdag besöktes hans grav i Norra kyrkogården. Då hade Fritjof med sig en liten bukett. Och så läste han högt från gravkorset. O kors, du mitt enda hopp. Mycket högtidligt. Sen drack de choklad hos mor på höjden i Hagaparken. Bokhyllornas antal ökades oupphörligt. Alla böcker inköptes oinbundna. En bokbindare fick sedan binda in dem. Det kostade 2 kronor. Alla Strindbergs böcker hade gröna ryggar. Socialistförfattarnas alster hade röda ryggar. All spiritism var vitryggad. Det blev bra trångt mellan bokhyllorna när 4 personer skulle samsas i ett rum. Det blev utdragssoffa för Fritjof och Sipa, utdragsfåtöljer för grabbarna. Först Bertil, sedan Roland blev faktiskt belösta genom högläsningarna på kvällen. Det pågick år efter år i all oändlighet. De fick också ett ordförråd som inte kunde återfinnas hos andra skolbarn. Vidare fick de inblick i socialismens idéer, osannolikheten i kristendomens budskap och militarismens förbannelse. Hela familjen Skytt var uppkäftig. Ingen kryperi för överheten. Ingen underdånighet under överklasskapitalisterna och ett glödande hat mot militären. I skolan var både Bertil och Roland uppkäftiga mot sina lärare. I verkligheten var de inte uppkäftiga men betraktades som sådana när de ifrågasatte lärarnas kompetens. Med stöd av Strindbergs uppläsningar på kvällarna hade grabbarna en och annan uppfattning om en del saker som överheten försökte proppa i eleverna. Fröken, Strindberg säger tvärtslut. Polisen var inte heller särskilt omtyckt. Speciellt sedan en ridande polis på Gustav Adolfs torg gjort chock mot storstrejksdemonstranterna och kluvit Fritjofs plommonstop när han inte hann undan i tid. När Fritjof med åren blev flintskallig visade sig att läkaren vid Serafimen inte var särskilt sykunnig. Det blev ett fult R efter Saben. Det var dags för Roland att börja för magister. Redan från början såg Ludde att Roland inte var så där riktigt helsvensk som hade varit önskvärt. Ludde var nämligen ultranationalist och judehatare. Det tog inte lång tid för honom att få reda på att Rolands mamma var judinna. Familjens socialistiska inställning hade han nog fått reda på genom cigarraffären som var känd i trakten som ett socialisttillhåll. Genom att addera Rolands allmänna uppkäftighet och hans judiska ursprung och socialistiska hemmiljö hade han rent matematiskt sin inställning till Roland klar. Sen var det inte roligt att vara Roland. En psykisk mobbning år efter år. Som en hel del av dagens lärare var Ludde ganska ointresserad av elevernas kunskap. Han gjorde sitt. Kunde de inte fatta fick de skylla sig själva. Han var nikotinist. Fingertopparna var alldeles bruna. Under lektionerna satt han och tvättade dem med bensin. Han var ganska lång och smärt. Han hade kritvitt hår med sidbena, spetsig näsa och smala läppar och pangsne. Ålder kanske 45. När han inte tvättade fingrarna tog han av sig glasögonen, putsade dem noga, varefter han satt och masserade näsroten där de suttit fastklämda. På med glasögonen igen och så fram med bensin och bomull och så vidare. Hela denna procedur pågick timme efter timme. Mellan Ludde och Roland uppstod ett hat som ingen av dem försökte dölja. Ludde började sytningen redan andra dagen i skolan. Roland hade fått en bänkplats, men nästa dag sa magistern att han skulle flytta till en annan plats. Dagen därpå fick han flytta igen med alla sina böcker och penaler. Efter några dagar var det dags igen. Så snart någon grabb var sjuk eller skolkade fick Roland flytta till hans plats och sen tillbaka igen när grabben kom tillbaka. Sykning. Alla andra grabbar fick stanna kvar på sina platser som de från början hade fått anvisade. En grabb i klassen var privilegierad. Han behövde inte ställa sig upp när han svarade på någon fråga. Han var 2 år äldre än de andra. Han hade så att säga gått 2 år i varje klass. Han hade jämt gylfen öppen och hans öknamn var Runka. Magistern var helt ointresserad av vad grabbarna sysslade med under lektionerna. Ludde hittade på många utstuderade metoder att psyka judebastarden. Matematik, geografi och rättskrivning var Rolands starka ämnen. Därför fick han aldrig någon fråga i dessa ämnen. Höjden av lycka skulle vara att få gå fram till svarta tavlan och räkna ett besvärligt tal. Trots att han många gånger var ensam i klassen att räcka upp handen fick han aldrig visa sig duktig. Men i grammatik var Roland urusel, därför fick han oupphörligen frågor i dessa ämnen. Roland, gå fram till tavlan och ta ut satsdelarna. Utan att kunna plocka satsdelar eller veta vad som var genitiv, infinitiv och allt annat djävulstyg betydde var Roland perfekt i rättskrivning. Hans uppsatsskrivningar var verkligen bra. Han använde ofta ord i sina uppsatser som inga andra grabbar i klassen kände till. Mjölkcentralen anordnade en tävling i Stockholms folkskolor. Det gällde att i en uppsats beskriva mjölkens betydelse. Roland drog på om mjölkens betydelse för människan hela livet. Från det tandlösa snuttande av modersmjölken till intagandet av vällingen på ålderdomshemmet och däremellan allt smör och all ost som man borde äta för att överhuvudtaget kunna överleva. Han vann första pris. 100 liter mjölk. Kuponger som mamma Sipa kunde lämna när hon handlade i mjölkmagasinet. Då var Ludde snopen. Bland klasskamraterna var Roland omtyckt. Dels för att han stack upp mot magistern, dels för att han spelade pajas när det fanns möjlighet. Men tyvärr resulterade ofta det i en snyting. Uppkäftighet, uppstickande. Finns det några exempel? Under en historielektion frossade den ultranationalistiska läraren i Karl den 12:e och Gustav den 2:e Adolfs bedrifter. Roland som fått antimilitarismen i blodet, inte bara med modersmjölken utan också på fadersidan Strindbergs uppläsningar på kvällarna räckte upp handen. Vad vill Roland? Dessa kungar var stormördare. Vad menar Roland med det? Har inte magistern lett Strindberg? Roland satt längst fram. Det tog inte många sekunder förrän det smällde en kraftig örfil på antiroyalisten. Som satt kvar i bänken räckte upp handen igen. Förresten var Karl den 12:e hermafrodit, en skägglös dundergud. En örfil till. Då reste Runka på sig och sa: Magister, vad är en helma för dit för någonting? Nils sätter sig ner och knäpper gylfen. Den dagen fick Roland en örfil till. Efter varje örfil väntade han att det skulle droppa blod ur örat. Han kände efter och kände efter. Men jävla, det kom inget blod. Det hade varit skönt att få skrämma Lödde på riktigt.
Ni har hört del 5 av Roland Schütts roman Kodisbällan. Uppläsare var Sven Lionell. Tidigare avsnitt finns på webben www.tyresoradion.se.